Ja, Adrian bad att jag skulle läsa dagens text. Han frågade egentligen min man, men han ville inte. Och han är inte här idag. Det där brukar min fru göra, sa han, hörde jag. Han pratade med. Men jag ska läsa ifrån Johannes, det 13:e kapitlet. Och de 7 första verserna. Johannes 13, 1-7. Det var strax före påskhögtiden. Och Jesus visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna denna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen. Och han hade älskat dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden. Och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer. Att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Någon dag innan Adrian ringde så läste jag ett citat som jag skrev upp, och jag tycker det passade faktiskt också till den här texten. Och jag vill bara läsa det innan jag sätter mig. En kristen är ett sinne som Kristus tänker igenom. En kristen är ett hjärta som Kristus älskar igenom. En kristen är en röst som Kristus talar igenom. En kristen är en hand som Kristus hjälper igenom. Jag ska läsa det en gång till. En kristen är ett sinne som Kristus tänker igenom. En kristen är ett hjärta som Kristus älskar igenom. En kristen är en röst som Kristus talar igenom. En kristen är en hand som Kristus hjälper igenom. Vi ska be. Jesus, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar dig för ditt ord. Tack att du har gett oss ditt ord. Till uppmuntran. Till upprättelse. Till förmaning. Och till vägledning. Och Herre, nu ber jag för Adrian som ska predika. Jag ber att du lägger orden i hans mun. Och det vi ska höra och ta till oss, det hjälper du oss att ta till oss. Och vi ber att du ska vara i centrum. Att du ska träda fram genom Adrian idag. Amen.
Ja, vilken bibelord. Bara att läsa det ger dig någonting, tycker jag. Tack Lisa och Birgitta, Esther och Jonathan. För hjälp att i gudstjänsten kom hit. Ja, vi börjar helt enkelt ett ny series under hösten, och det är det första av serien. Och vi ska gå igenom stegvis Jesus tal i det här övriga rummet, Johannes 13-17. När Jesus samlade sin lärjungar, de firade den judiska påsktiden tillsammans. Jesus instiftade nattvarden Och sen han ger sin liksom sista ord, sista liksom utmaningen eller råd. Och som vanligt, du kanske hörde det, de förstår ingenting. De förstår inte vad han pratar om. Och just, och som vanligt är det bara i liksom ljuset av uppståndelsen att allt det här, då förstår man. Efterhand kan man förstå väldigt mycket, förstår ni, i bakspegeln. Och så var det i det här tillfället. Och du vet det här med berömda sista ord. Du kan slå upp massa sådana på nätet. Jag hittade inte en riktigt bra som jag kunde dela med det. Men du vet konceptet att man lämnar det alldeles viktigaste till sist. Det hittar man ett kort sammanfattning för sitt liv eller någonting om man är väldigt duktig på det där. Att ge vidare till nästa generationen. Och på ett sätt, det gör Jesus här. Och det var det där att både Ester och jag kände när vi bad, vad ska vi ha för tema under terminen? Det här som kommer i Johannes 15, som då säger Jesus, förbli i mig, så förblir jag i er. Känner du igen de kända orden? Förbli i mig, så jag förblir jag i er. Jag tror det där är liksom en nyckel för oss som församling, som Gud vill tala till oss under hösten. Det där att ha Jesus nära, att vara i hans närvaro, det är en nyckel till en lycklig eller framgångsrik kristen liv. På ett sätt är det inte svårare eller lättare än det. Ha Jesus nära, då klarar du av det. För han är med dig. Men om han är här och du är här, då blir det lite svårare. Men om han är i dig och när han är med dig, om vi är i honom, då ska det vara bra som det skulle vara. Det är det som vi får förvandling. Det är det som vi får kraft att göra ut det som han vill att vi gör. Att vi vara mer lika honom. Ja, så det är lite överblicket för terminen. Men vi börjar på en gång gräva oss in i första här i Johannes 13 som Lisen har läst oss. Och jag har kallat där första biten, första stycket. Oj, hur gick det med PowerPointen? Det gick inte. Vi får se om du... annars, jag bara pratar ändå som vanligt. Ja, det första, så det är vers 1-17 kan man dela upp det. Och det skulle jag kalla för demonstrerade kärlek. Demonstrerade kärlek. Det är mycket saker som du kan tänka dig är det alldeles viktigast som Jesus gjorde. Kanske du har en under som du tycker, ah, men det under, det var det bästa av allt som han gjorde. Eller kan man tänka, han var riktigt bra på att undervisa. Det här med bergspredikan, det var det bästa som han gjorde. Det är det som är liksom Jesus till mig. Men det fascinerande är att om du läser evangelium, det alldeles viktigaste tror jag som liksom lyser där inne är just sista veckan i hans liv. Det tar upp nästan hälften av alla evangelier är ju bara sista veckan. Det här är någonting på slutet av Jesus liv som är faktiskt det viktigaste. Och när vi läser den här texten, det börjar liksom gå upp, rampa upp lite. Den här alldeles viktigaste. Det kommer fortare och fortare till slutet av hans liv. Och det är det viktigaste biten, konstigt nog. Så som Lisen har läst. Det var strax före påskhögtiden. Och Jesus visste att stunden hade kommit. Då han skulle lämna denna världen och gå till fadern. Han har älskat sin egna här i världen. Och han älskar dem in till det sista. Jesus visste att fadern har gett allt i hans händer och han har utgått från fadern och skulle gå till fadern. Bara med de få ord, jag hoppas att du känner den här lite spänning. Det är någonting som Jesus ska göra eller säga nu som är viktigt, som är liksom, det här borde vi ta ställning för eller ta intresse för. Och jag tycker det är jättemärkvärdigt här att Jesus har en väldigt stark och tydligt självtroende, självbild. Han vet precis vem han är. Han tvekar inte. Han vet vad han ska göra. Det är ingen tvek om saken. Det är inte något slump att han blir korsfäst på uppstånden. Han visste ju det. Han är så trygg i sin roll som sonen under faderns ledning. Han vet syftet med hans liv. Och det är någonting som vi... Man kan faktiskt vara ganska självsäkert. Det är okej. Om man gör det i det här fallet med Jesus i centrum. Med att ta faderns ledning. Att vara trygg i ditt identitet som ett barn av Gud. Det är meningen. Det är det som är grunden till det som vi gör. Jesus har kommit för att visa kärleken. Den där kärleken som gör att världen går inte undan, inte förlorat. Den här kärleken som driver fram räddningsplanen från innan tiden har börjat till slutet av tiden. Det här som vi kommer kolla in i, det är den största kärlekshandling som finns. Du kommer aldrig möta kärlek på ett mer tydligt, klart sätt. Det här, om du vill uppleva kärleken från Gud, den gudomliga kärleken, det är just den här punkten i historien som du borde återkomma till. Om du känner dig svag eller är jag lite osäker om Jesus älskar mig just idag, ta upp Bibeln, läser igen påskhistorien, och där är kärlek i sin kärna. Vi kan läsa den igen här i vers 3. Jesus visste att fadern har gett allt i hans händer och att han utgår från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig, här började. Han reste sig från borden. Lad av mantel, tog upp linduk och band dem om sig. Han hällde hans vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med en linneduk som han hade bundit om sig. Vänta du, vad är det här för någonting? Är det här som en superhjälte göra? Är det här som en person som ska rädda världen göra? Tar av manteln och börjar tvätta saker och ting. Vad är det här för någonting? Tycker du inte att det är lite konstigt? Visst har ni hört den här förut, så ni visste om att det var där. Men det stämmer inte. På rätt sätt. Jo, vad kan det här berätta? Tala om för oss om kärleken, om korset, om viktiga saker, att det är viktigt att tvätta fötterna. Vad pratar han om? Vad gör han? Förstår ni att det här är inte vanligt? Jag tror att vi kan lära oss mycket om kärlek i just den här händelsen. För det första, förstår ni att Guds kärlek har otroligt mycket med att göra med att böja knä framför någon andra. Att den skapare böjer knä framför sin skapelse och gör något kärleksfullt för dem. Det är en väldigt intim bild, förstår ni. Jag tror att ge till andra är ju en av de största kännetecknen för Guds kärlek, äkta kärlek. När man ger till de andra. Hade världen förstått det här. Det här med MeToo-rörelser och sådana grejer. Skulle aldrig funnits. För jag inte existerar att utnyttja andra. Utan jag existerar att tjäna andra. I kärlek. Jesus var så trygg i sin identitet. Han var så beroende av fadern. Och visste vem han var. Då var det lätt att ge till andra. Han behövde inte utnyttja dem utan att tjäna dem. Så det är det första. Att böja knä framför andra och gör någonting lite smutsjobb. Det är kärleken. Och för det andra, kärleken har jättemycket att göra, Guds kärlek har jättemycket att göra med att göra oss rena. Har ni tänkt på det någon gång? Att göra oss rena. Tänk tillbaka till Mellanöstern då, 2000 år sedan. Man gick runt omkring i sandaler utan strumpor. Så det gjorde, det var ingen asfalt eller sådana grejer. Så då blir mans fötter väldigt smutsigt, väldigt fort. Om jag ska gå och handla, då blir mina fötter smutsiga. Om jag skulle röja i trädgården eller odla som de gjorde, då blir fötterna smutsiga väldigt fort. Så när jag kom på besök till ditt hus, det som förväntat mig var att någon i ditt hus skulle tvätta mina fötter. För jag vill inte sprida smuts runt ditt hus. Och det gör en tjänare, den lågsta i huset. Som, en lite smutsjobb, förstår du. Likaväl som det är helt naturligt för ni svenskar att ta av dina skorna när ni besöker någon andra. Det är inte så vanligt i England. På precis samma sätt att du tänker inte på det. Så skulle det ha varit för lärjungarna och Jesus. När de kom in i huset, de skulle komma fram, tvätta fötterna, då får de komma in i huset. Det var en gräns på något sätt som måste övergå. Om jag vill komma i ditt hus så måste du rena mina fötter. Det var tradition så att säga. Det var det vanliga. Så det här att Jesus gör det är en tydligt tecken att vi måste vara rena i hjärtat innan vi kan träda fram. Vi måste vara rena, helt naturligt. Du vill inte sprida smutsen, inte smittra andra med det dåliga. Nej, vi måste vara renad. Och i det här fallet det är Jesus som renar våra fötter. Vilken bild det är. Han böjer knä och renar oss. Och det tredje som jag nästan kom in redan. Det här med att göra någon ren. Det är inte slutet i det hela. Tänk om du skulle komma till mitt hus. Så tvättar jag dina fötter, eller min tjänare tvättar dina fötter. Och sen du går tillbaka till ditt hem. Nej, det gör man inte, man. Hela poängen med att rena fötterna var att då kan vi ha sällskap. Då kan du komma hos mig och då kan vi ha mat, ha det trevligt. Prata om livet eller vad det än är som man hade på sig. Vi renar oss så att vi kan ha gemenskap. Och det gör Jesus oss också. Det finns ingen gemenskap med Jesus utan att han renar oss. Och tack vare det han har gjort vid korset. Han tog bort alla våra smuts, alla våra synder. Han redade oss och gör oss, har gjort oss fullkomligt. Visst är det fantastiskt? Så om du vill uppleva gemenskap med Gud, du måste acceptera hans tjänst att tvätta dina fötter. Att göra dig ren som han gjorde vid korset. Du måste säga ditt ja till Jesus. Och det, jag tror det ett sätt är en vardaglig ja. Det är jättebra att ni, jag hoppas och jag har sagt förut, ni måste hålla det när ni bad frälsning väldigt nära hjärtat. Denna dag, denna stund på lägret eller kanske här vid bänken. Det är otroligt viktigt att du håller det i minnet. Det är du och Gud. Men det är också en vardaglig sak. Jag säger mitt ja till dig Jesus idag. Jag tar emot den rensning som du har gjort för mig vid korset. Jag vill leva med dig. Ha sällskap med dig idag. Tycker du att det här är vackert? Jag tycker det är oerhört vackert att Jesus börjar knä framför mig. Han som skapade mig, tjänar mig på det här viset. Det är helt fantastiskt. Så det gör att det var demonstrerade kärlek. Hoppas jag sa det rätt. Demonstrerade. Ja, det var lite svårt. Och det här, det där som gör den nästa som jag kommer säga lite konstigt också. Aha. Visst var det bra. Vi kan bläddra fram, tror jag. Ja. Jag tycker det här är väldigt konstigt om man tänker det som vi har pratat om. Avvisade kärlek. Väldigt märkligt. Väldigt soligt. Men tyvärr sant. Fast allt som lärjungarna har upplevt i de tre senaste åren, sanningen var strax efter det här som vi läste, kommer de förneka honom, förråda honom, springa ifrån honom, svika honom ordentligt, lämna honom ensam. Hur kan det vara? Hur kan vi vara så konstiga som människor? Att uppleva det gudomliga kärleken, men sekunden därpå struntar det. Så är vi konstiga. Och det är både Judas och Petrus som vi har mött i sammanhanget som gjorde det på olika sätt. Vi läser lite om Judas Iskariot då. Det är kapitel 13 och 27 om du vill följa. När Jesus hade tagit emot brödstycket för Satan in i honom, Jesus sa då till honom: gör snart vad du tänker göra. Men ingen av dem som låg till bords förstod vad det var han sa till honom. Efter Jesus hade hand om kassan trodde några att Jesus hade tagit till honom, hade sagt till honom att han skulle köpa något de behövde till högtiden, eller att han skulle ge något till åt de fattiga. När han tog emot brödstycket gick han genast ut, och det var natt. Alltid i Johannes evangeliet, natt är någonting dåligt och ljus är någonting gott. Så Jesus är ljuset, i det här fallet det är natt. Så det är understreckat, det här var inte bra att han skulle förneka honom. Förråda honom kanske jag skulle säga. Varför tror du att Jesus gjorde det här? Judas gjorde det här. Min påstående är att det var att han var väldigt besviken på Jesus. Han hade den vanligaste synd då för vad Messias skulle göra, att de skulle vara en krigare som David eller Gideon och de andra och skulle befria folket från det här hemska romarriket. Det var mer det här stycket typ av Messias som kanske Judas ville ha, en kämpare, en krigare, en soldat. Och det här med att tvätta fötterna och visa kärlek, han blir galen med det. Han blir trött på det här Jesus. Kan vi inte göra någonting, lite action, lite fight, så att vi kan få tillbaka vårt land? Det här med tvätta fötterna, är du dum i huvudet? Jag tror det är lite här, han blir arg, han blir besviken. Jesus når inte det som jag tror han skulle göra. Gud gör inte det som att han vill. Han blir så besviken, så arg på Jesus att han tänkte, det här är inte värt någonting. Han är inte värt någonting. Så jag får lite pengar här och vill vara av med den här idiot. Han blir så frustrerad att han tog det väldigt långt. Så arg och besviken tror jag att Judas var. Han har väntat i 3 år att någonting skulle hända. Och ingenting hände alls, tyckte han. Och jag kan berätta där att besvikelse, det är någonting som vi kanske alla upplever någon gång i tiden. Att Jesus svarar inte de böner som vi har haft. Han gör inte det som vi önskade att han skulle ha gjort. Det blir inte riktigt som jag trodde det skulle vara. Om man är ärlig så tänker man ibland det. Men titta på Judas då. Ser du att besvikelse är väldigt farligt? Det gör till slut att han gick i självmord. Det är en väldigt destruktiv beteende i slutändan. Så jag vill, kära församling, att vi lämnar vår besvikelse här idag. Att vi går inte ut med det utom de där dörrarna. Vi lämnar den vid korset idag. Jag vet att det gör ont när Gud gör inte det som man ville. Men det är väldigt destruktivt. Lämna den nu, kära bröder och systrar. Lämna den vid korset. Låt Jesus komma in och hela sorgen när det har varit jobbigt för dig. Det är inte gott som du trodde. Kom tillbaka idag till din första kärleken. Låt Jesus tvätta såren och ge det ren för dig, så att du kan kliva ur dörrarna stolt över att du är kristen, stolt att han har varit med dig, glad att han är din frälsare. Låt honom omfamma dig och lämna besvikelsen här idag. Kom och få förbön, så att du kan få hjälp att lämna det dåliga som har hänt dig här idag. Jag vill absolut inte att det förstör ditt liv ännu mer än det har gjort. Om det är någonting som har hänt länge sedan eller hänt idag, lämna det här, snälla. Men Petrus då, vad var det med honom? Ja, det var lite annorlunda med Petrus. Som alltid, kan man tycka. Han är ju den. Kanske jag läser lite vad han gjorde, om du nog känner det, men jag läser det. Det är kapitel 18. Simon Petrus stod där och varmade sig. Då sade de till honom: är du inte också en av Jesus lärjungarna? Han nekade och sade: det är inte jag. Och en av överprästernas tjänare, en släkting till den som Petrus hade huggit örat av, sade: såg jag inte dig själv när du var med honom i trädgården? Petrus nekade än en gång och strax gav en tupp. Den här starka fiskare som kunde dra i nätet och båt varje dag, stark man, frimodiga, som sa Jesus: amen, du, jag är beredd att dö för dig, vet du. Bara några timmar senare är en tjänsteflicka, en tjej, inte en vuxen: var du inte med mig, Jesus? Amen, nej, det var inte jag. Plötsligt en stark fiskare blir en förnekare. Han som har gått på vatten med Jesus, han som har fått möta Jesus i sin gudomlighet och hörde faderns ros på förklaringsberget. Den Petrus, samma Petrus. Jag känner inte till honom, vet du. Jag vet inte vad du snackar om. Jättegalen. Men så är det. Jag tror det är nästan självklart varför han gjorde det. Han var livrädd. Det är inte så konstigt på rätt sätt att förstå. Ja, om jag säger ja till den här frågan, kommer de nog fånga tag mig. Och jag förmodligen kommer också vara dödad. Kanske jag orkar inte med det idag. Nej, jag känner inte Jesus. Det är inte så konstigt på rätt sätt. Och jag tror att rädslan är en av de största konsekvenserna. Rädslan är en av de saker som gör att vi vågar inte tala om till andra för Jesus, om Jesus. Ja, jag tror att det är så att då, varför är församlingen lite mindre än det kanske kunde vara? Varför har vi inte den stora påverkan i samhället? Jo, det är nog att vi är rädda vad andra ska tycka eller säga eller göra mot oss. Och hur vet jag det? För jag känner det själv. Jag är inte något superhjälte som klarar av det hela tiden. Det är svårt att våga säga det som man egentligen vill säga det ibland. Även bland sin egna släkt. Stå för det som du tror på. Och det är synd, men det är sant, om jag var ärlig med mig själv, att det stoppar mig från att dela det goda nyheter med andra. Min rädsla för vad andra tycker. Jag tror att Esther, hon är mycket bättre och frimodig än mig i det här fallet. Och det är någonting som hon har sagt mig, som vi lät oss när teamet kom i maj. Det var en av kvinnorna som sa, när man är ute och man vill dela något kunskapens ord eller be för någon ut på stan, så sa, nej, hur kan jag tänka på det hon sa? Ja, hon sa, försök inte tänka på det som du ska göra, utan bara göra det och sen tänk efterhand. Ungefärligt, ja. Och det har varit hjälp för dig, tycker jag. Esther har varit mycket mer frimodig senaste månaden sedan du hörde det där, att bara så, och tänk inte så mycket, var inte rädd. Du vet mycket bättre än mig vilken gräns det går när du blir rädd att göra någonting som är exakt. Du vet Jesus vill att du gör det där, men det håller dig tillbaka. Du vet vad det är för dig, just dig. Men ska vi bestämma oss tillsammans att lämna den här idag, som Petrus kunde ha gjort. Lämna det med Jesus. Lämna rädslan. Vara frimodig i hans kraft. Låt kärleken driva oss fram och inte rädslan. Som det står, rädslan finns inte i kärlek, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det betyder inte att man måste väcka upp sig för att vara stark och modig och göra det. Det betyder att vi måste låta kärleken genomsyra oss. För just som Jesus, han var så trygg i sin kärlek från fadern att han vågade göra det farliga. Och det behöver vi, att vara så glad och som bekväm med Jesus kärlek, med gudomlig kärleken, faderns kärlek, att vi struntar vad andra tycker. För vi är så övertygade att han har det bäst för oss. Och det som han har för oss är mycket bättre än vad andra kan säga eller tänka. Och det leder fram till det alldeles sista som jag kommer säga idag. Ja, först vi hade demonstrerade kärlek. Sen har vi arvisade kärleken. Och nu har vi det återupprepade kärleken. Och det ser man i Johannes 21. Så efter Jesus hade uppstått, så står det så här i 21:15. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, herre, du vet jag har dig kär. Jesus sade till honom: för mina lam på betar. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: var en herde för mina får. Och för tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev berövad över att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sade: för mina får på betar. Hör ni det här, att det är kärleken som upprättar oss, upprättar oss. Det är kärleken som upprättar oss. Du kan ha gjort väldigt fel, det gjorde Petrus, men han får en annan chans. Och det är Jesus. Inte bara andra utan tredje, fjärde, femte och så vidare. Och han fick inte liksom skälda ut av Jesus heller. Det tycker jag är ganska märkligt. Han kunde lätt ha tänkt, Petrus kanske visste när han såg Jesus att det här samtalet kommer ske snart. Och jag kommer verkligen få från Jesus ska jag göra. Han kunde ha tänkt så. Men Jesus gör inte det. Och det tycker jag är väldigt intressant. Den enda frågan är, älskar du mig, Petrus? Så den enda frågan som jag kan ställa är, älskar du Jesus? Ja, Jesus, jag har dig kär. Det är den enda kvalifikation som man behöver att vara i tjänst för Jesus. Älskar du mig? Älskar du mig? Inte hur duktig du är, inte hur många år du har varit i bibelskolan, inte hur många bibelstudier du har läst, eller böcker du har läst, eller även Bibeln har du läst, utan älskar du mig, Lasse, Alf, Birgit, Lisa. Älskar du mig, säger Jesus. Jag tycker det är helt fantastiskt att Ruben är så låg. Tack Jesus. Det enda som han ber mig göra är älska honom. Och han fick upprättelse. Och inte bara det utan ett uppdrag. För mina få på beta. Ett profetiskt ord som skulle förvandla Petrus till att vara den frimodiga som stod där på pingstdagen, som skulle leda församlingen i flera år. Det var bara en profetisk ord från Jesus. Håll fast i de profetiska ord som du har. Det är liv för dig. Det är liv för dig. Det är liv. Han inte bara får som det var förut, utan ännu bättre. Vara en av de starka bäddare i Guds rike. Är du redo idag att ta emot kärleken? Att låta Jesus rena dina fötter? Att lämna de saker som vi har gjort fel här och gå vidare med kärleken? Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, vi tackar dig. Vi tackar dig för korset. Vi tackar dig att du var beredd att dö och ta vårt straff. Så att vi kunde leva i frihet. Tack för den kärlek som du ger oss nu. Gud, jag ber för oss var och en att vi kan lämna besvikelser och rädsla här idag. Och kom nu och fyll på med din kärlek. Fyll på med din kärlek för var och en av oss. Din heliga ande kommer ner. Smörj oss. Låt oss veta att vi är älskad. Vår far i himlen. Låt oss veta att kärlekshandlingen på korset där var för oss. För just mig.